Vi har ju lite tuffare tider idag. Ändå känner vi en sånt här lögn, alltså väldigt mycket lögn. Falskt lögn. Jag vet att många av oss som gärna vill frestas till att titta så här mycket på stora politiska världshändelser och sånt där. Jag är en av dem. Och trots att jag vet att jag kommer aldrig få reda på det viktiga den vägen. Man får bara reda på det de vill förmedla. Och så bygger de upp en bild om att allting är bra. Och ska man ha reda på sanningen, ja, då måste man ju gå till Gud. Och han nämner ju inte allt. Ja, så då står man där och det är bara att lita på Gud då. Vi lever ju i en tid som är falskt lögn. Det snävas åt mer och mer kring Israel. Nu var det ytterligare sådana här blodståd mot judar i bussar och mycket annat. För att de har inlett en interfada till. Och det här kan man fundera på varför vi pratar om det. Angår det oss? Ja, absolut. Alltså, de är roten, de är stammen. I det trä som vi också är grenarna till. Och det vet ni allihop vad som händer, ni som har högt ner ett trä. Att då för det grenarna med också. Ni som inte har högt ner ett trä någon gång, ni får väl lita på oss som har gjort det någon gång. Att det blir faktiskt så. Grenarna hänger inte kvar i luften när trädet är borta. Och så är det med oss också. Vi är inympad i den äkta stammen. Vi som kallas då hedmankristna. Och vi är väldigt beroende av just judarna och Israel. Och därför sätter ju djävulen också de tuffaste attackerna mot dem. För slår han ut dem, då är vi borta också. Så enkelt är det. Så visst, sånt här angår verkligen oss. Men vi ska ju ändå inte fixera oss vid Israel. Vi ska fixera oss vid Kristus. Det är vad Israel också ska göra en dag för att bli räddad. Och vi har redan fått evangelium, så det är det vi ska göra. Och det kommer ju tider då vi vet att saker och ting ska rasa. Framöver har vi det. Och syftet med den här undervisningen, och nu måste jag försöka vara lite ödmjuk om jag kan. Före sommaren här under våren så nämnde jag till John att ja, nu måste jag gå in och undervisa kring synden, kände jag. Jag ska göra det komprimerat på en gång bara. Det hade varit 4 pass innan jag varit nöjd. Och jag hade kunnat gått längre. Men någonstans måste man sätta en gräns. Och det här är jättesvårt för mig. Jag har alltid haft det så svårt när jag blev kristen. Att jag ska gå ända ner i djupaste djupen till de värsta rötterna innan jag känner att jag är nöjd. Jag hade ett stort problem med det som Gud har hjälpt mig med. Jag trodde jag var vis och kunnig. Och skulle vilja gärna tala om det för hela världen. Se vad duktig jag är. Och det ledde ingenstans. Ingenting till. Man fastnade i något konstigt. Och Jesus, ja, han ville man skulle komma tillbaka till han. Ändå var det Jesus man utforskade, tyckte man. Nej, det var inte det. Det är så lätt att bli lurad. Den här lät mig gå under matchen. Så det här är väldigt svårt för mig. Att sätta ut en gräns på en lämplig nivå. Och det, nu är jag inne på ett tema som jag vävar. Jag sa det igen nu, 4-5 tiden, att jo, jag har fått en linje, men det är för så stort. Alltså vissa ämnen undviker jag gärna, för jag vet att ja, när kommer jag bli färdig med det? Det är bättre att ta någonting som man vet att här ser jag en ände i också. Men det finns en ändå om jag är lite ödmjuk. Men jag ska försöka vara ödmjuk och säga så här. Det här är inte färdigt den här gången. Jag lägger bara ut en liten grund. Jag vill lära mig någon gång jag också. Så kanske kommer det mer påfyllnad sen. Jag ska nämligen prata om det stora Babylon. Och inte det stora Babylon som syfte. Utan syftet är märket som vi en dag ska undvika. För det håller på att sno ihop sig lite med det ekonomiska systemet och sånt här. Och om jag skulle vara en god herde och en god lärare och inte påminna folket om den faran, ja, då skulle jag bedröva heligande. Det måste man liksom göra emellanåt till de som lyssnar. Märket, det kommer en dag, för att det står så i Guds ord. Och vi ska veta att vi inte ska ta på oss det. Så enkelt är det. Sen kan man spekulera mycket i vad märket är och sånt där. Och då får vi Gud visa när tiderna kommer. Men vi lägger ut Babylon som grund, för det är en grund i det här märket. Och då ska jag börja med predikaren 1 och 9. Predikaren är en väldigt tung bok att läsa. Men alltså, allvarligt talat, jag känner ingen bibelbok som löser depressioner så fantastiskt bra som det föda som finns här. Nåväl. Predikaren 1 och 9. Det som blivit gjort kommer att göras igen. Och det som har hänt kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. Den läser vi predikaren då, som var världens visaste man. Han hade kommit till den insikten. Inget nytt under solen. Det har hänt tidigare och det kommer att hända igen. Och då ska jag gå in som snabbast på Jesaja 47. Och det är inte så snabbt, för här lägger ut en grund. Jesaja 47 kapitlet. Det handlar alltså om detta, om det stolta Babel som faller. Och när vi pratar om Babel, då måste vi lägga rätt grund i hur vi tänker till att börja med. För vad vi vet om Babel, så fanns någonting som hette Babels torn, som restes någon gång någonstans i norra Irak. Det var en upprorshandling mot Gud efter när Noa och hans familj hade blivit räddad. Efter syndafloden så var det den familjen kvar då på jorden. Och där skulle den nya mänskligheten gå utifrån. Och då sa Gud till dem så här: sprid ut er över jorden. Det var Guds första befallning till de här människorna efter syndafloden. Sprid ut er. Sen var det ju då barn och barnbarn och så, som inte följde det där. De kom till en stor slätt och någon ville samla folket och bygga Babels torn. Ett torn som skulle nå ända in i himlen. Det var stort och mäktigt, så alla skulle se att vi är ett folk. Det var en olydnadshandling mot vad Gud hade sagt. Då byggde man ett jättetorn och så samlas man mot kungarna och det systemet som var där. Och alla som ville vara med bland det här folket, de la sig under deras myndigheters kontroll. Så hade aldrig Gud tänkt sig. Han sa: sprid ut er över jorden. Jag är er herre. Men här var det andra. Sen har utvecklingen gått vidare och så småningom så uppstår Babylon, dåtidens stormakt, som då Herren faktiskt har använt då. Till exempel att den 70-åriga fångenskapen, det var ju Babylon de judarna fördes då. Babylon har haft en väldigt stor betydelse i mänsklighetens historia. Börja med tornet. Ett uppror mot Gud. Det var en nation, Babylon, och så en stad där som kallas Babel eller Babylon. Det beror på vart man läser det. Det är alltså ett torn, en nation och en stad. Och när vi läser Jesaja 47. Det här vet vi med vårt huvud och vårt kunnande. Då pratar Gud om en kvinna helt plötsligt. En drottning. Så det blir en dimension till i allting. Och då måste man liksom försöka tänka så här, att hur tänker Gud? Ska inte han göra det rätt för oss? Jo, absolut. Det är precis det han gör. Det är vi med vårt kunnande som förvirrar och spökar till det. Gud, han talar till människan, om människan, så att vi förstår stora saker. Det gör han här. Det stora Babylon, det stolta Babylon står det här. Vi vet att den staden har funnits. Vi vet att han kallade sig Nebukadnessar III, Saddam Hussein, Han är inte i livet längre. Han var ju diktator i Irak och spenderade mängder med miljarder dollar på att gräva upp och återuppbygga Babylon, staden Babylon. Ruinerna låg i Irak vid Eufrat, troligen i södra delen av Irak. I den staden lät han sig krönas till Nebukadnessar 3. Ganska så högmodigt kan man säga. Och han startade också ett krig, eller några krig, varav det sista som han lyckades starta, det sa han, det här är moden till alla andra krig. Ja, han har inte alldeles fel, måste jag säga. Det är inte Gud i henne, men han har verkligen inte fel. Och sen det så har det liksom samlats mer och mer. Men fram till den tiden så kan man se politiskt och så hos olika människor och i FN och allting att det var inte något fientligt mot Israel. Här börjar saker och ting att ändras. Folks sinnen, värderingar mot Israel börjar på att förändras. Och sakta har det blivit värre och värre. Och nu är alltså Israel snudd på omringat från alla håll. Iran har fått tillåtelse att tillverka atombomber i praktiken. Kina är i Mellanöstern, USA drog sig undan och Ryssland är där. De ska ju ordna till så det blir ordning. Det kan ju vi kanske tycka är bra då. För vi är nog ganska rädda för ISIS. Men hur mycket svepskäl är det inte i det hela? Det är klart att de vände sig mot Israel sen. Det blir mycket påtryckningar på det. Och tiden är så, och tidssekten är så att det är dags för det. I den här tiden så ska ju några saker ske. Antikrist ska framträda, märket ska fram och det stora Babylon kommer i tillfälle här att rasa. Så då kan det vara intressant för oss att veta, vad är då det stora Babylon? Ja, vi börjar där jag var i Jesaja. Jesaja 47, 1 och framåt. Stig ner och sätt dig i stoftet, du jungfru, dotter Babel. Sätt dig på jorden utan tron, du kaldernas dotter. För man ska inte mer kalla dig den fina och förnäma. När det stora Babylon identifieras så är det en stad som kallar sig fin och förnäm. Alltså mänskliga egenskaper som vi kan känna igen. Det är ett stort begrepp nämligen. Så vi börjar med, vad kan vi känna igen? Fin och förnäm. Ja, det är ju hedersord många gånger kan man tycka. Men i det här läget, ja, det är inte särskilt, det är inget gott med det. Ta en kvarn och mal mjöl. Lägg av din slöja, lyft upp släpet, blotta benen, vada genom strömmarna. Din nakenhet ska blottas, din skam ska ses. Jag ska utkräva hämnd och inte skona någon. Vår återlösares namn är Herren Sebaot, Israels helige. Sitt tyst och drag dig undan i mörkret, du kaldéernas dotter. Ty du ska inte mer kallas kungarikernas drottning. Det stora Babel, dåtidens världsmakt. Kungarikernas drottning. Vi vet inte om att det fanns så mycket drottningar där. Semiramis möjligen, men hon nämns inte i Bibeln. En kvinna som drev makt då. Blandar vi in Semiramis så kommer vi in i balstyrkan som så småningom leder till dagens New Age. Så det spåret glider jag från den här stället. Men det är en identitet. Jag är stor. Jag har makt. Jag är drottning. Och jag måste säga så här. Under senaste 10-15 åren. Så visst har man stött på någon människa här och där som har den attityden. Det är nästan så att man frestar sig ibland. Men man säger ju inte. Jag skulle nog ta ett väldigt stillsamt samtal med en sån människa. Men man skulle vilja säga så här att, men snälla du är inte universums centrum. Du är verkligen inte det. Du är ingen gudinna. Man skulle vilja säga det till vissa. Och här har man det här kungarikernas drottning, det babelska. Alltså, det går att känna igen för oss människor. Ett land, en stad, ett torn. Tornet står i symbol för vi är stark, vi kan själv. Vi ska bygga oss ett torn ända in i himlen. Vi ska visa alla att vi är ett stort folk så att de blir rädda för oss och lyder oss och så vidare. Staden, man samlas kring det. Folk ska ju bo någonstans runt en kung som vill betjänas eller en drottning som vill bli betjänad. Och så blir det ett system av allting. Kallar det politisk åskådning, det är vad vi gör idag. Jag är anstränger mig till det yttersta att inte vara politisk överhuvudtaget. De senaste 20 åren har folk försökt säga att det är min fack efter fack efter fack efter fack. Och mitt svar är att säga, jag är bara kristen. That's all. Det är verkligen inte politisk. Tack för det. Jo, det var, blir som ett system i det här. Och det här ser vi exakt likadant i alla nationer. Har vi på det här viset. Det finns en stad, en huvudstad, ett rike, en nation. Vi har ett system hur vi ska tänka och vara och göra för att vara accepterad. Lagarna kan skifta. Går det till naturfolken så kan det vara helt okej att stjäla i vissa lägen till exempel. Men i västvärlden är det ju brott att stjäla. Det finns normer och sånt där som man präntar in i varandra. Och någonstans kommer det ifrån. Det kommer från drottningarnas drottning eller kungarnas kung. Det är Jesus, förlåt mig. Det är Jesus som är konungarnas konung. Här står det drottningarnas drottning. Eller konungarnas drottning. Kungarikernas drottning står det. Jesus är kungarnas kung. Kungarikernas drottning, det är inget gott. Konungarnas konung, Jesus, det är gott. Så vi kommer att kunna inspireras av antingen Jesus med sina värderingar och normer och ideal. Ande kallar vi det. Eller från kungarikernas drottning. Det ena, då blir jag stor, duktig, bra. Det andra, då blir jag kärleksfull, barmhärtig och på väg till himlen. Ja, välj själv. Hur frestande är det inte att välja det här? Jag blir stor, duktig, bra. Man vill ju bli väl ansedd. Man vill ju duga någonting till. Man vill ju känna att man är någon. Och hur mycket av de budskapen har inte gått ut i sann New Age-anda? Märk väl, i sann New Age-anda. Nu skulle inte jag gå in på det spåret, men jag vill påminna om att det startade i Babel. Vid Babels torsbygget. Som ett uppror mot Gud. Den kungen som drog igång det, han har haft sina efterföljare efter den tiden. Ända till idag. Vi kallar den för New Age idag. I varje fall. Här har vi då en beskrivning som vi människor kan känna igen. Själva. Jag kommer till det senare varför Gud kan tänkas vara noggrann med just det. Vi fortsätter. Från 6:e versen i Jesaja 47. Jag blev vred på mitt folk. Jag ohelgade min arvedel och gav dem i din hand. Det här är alltså Herren som säger det. Jag blev vred på mitt folk. Jag ohelgade min arvedel och gav dem i din hand. Och du visade dem inget förbarmande. På gamla lät du ditt ok tynga hårt. Du tänkte, för alltid ska jag vara en drottning. Därför ville du inte ta det i akt och tänkte inte på slutet. Ja, på gamla lät du ditt ok tynga hårt. Och nya är en sak som vi människor kan känna igen. Kanske inte ni som är tonåringar eller yngre. Ni har ju inte 100 år gammal än. Men ni som börjar närma er det här 40-50 och så här, då börjar man att titta, vad händer sen efter pension? Vad händer när man ska in på sjukhem och sånt här? Vad håller på att ske? Vi tar inte ens hand om de som gav oss mat och kläder när vi var liten. Vi överger dem ju. Många tar vi hand om, men trenden är att man kapar bort pengar och resurser för just de äldre. Ja, var kom du ifrån? På gamla lät du ditt ok tynga hårt. Du tänkte, för alltid ska jag vara en drottning. Det är en stor kraft bakom här. För det kan prägla en hel nations värderingar. Kallar det politik. Det är en kanal. Kyrkor som avfaller från tron är en annan kanal. Du har olika seansgrupper, new age-grupper. Jättemånga kanaler finns det som kan förknippas ihop med den här makten här uppe. Den stora drottningen där uppe. Och då sen präglar till folk. Nu kan man sätta lite olika namn på det. Jag vet inte om jag ska göra det. Vi får se det nästa gång. Men det är en av första väldigheterna nu idag i varje fall. Det här är en beskrivning rent mänskligt sett tidigare. Men det här är en sak. På de gamla, där får det väga tungt. Vi bryr oss inte riktigt om dem. Och det finns en förklaring till det om vi fortsätter. Hör nu detta, du som är kvar, lever i vällust. Du som sitter så trygg. Du som säger i ditt hjärta, jag och ingen annan. Du som lever i vällust. Ja, vällusten kan ju vara av köttet. Men vällusten kan vara det här framgångsteologiska. Vällusten kan vara överdrivet välfärdssystem som vi lever i. Och i en sån kultur, där utvecklas det alltid några drottningar eller kungar som har den här tanken, jag och ingen annan. Jag. Jaget, 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 jaget. Och det här har tutats i oss människor. Reklam. Du är värdne. Because you're worth it. Ofta gäller det hudkrämer eller läppstift eller något sånt här. Och sådana saker. Och det här hamras in som ett budskap i folk. Och det stimulerar någonting. Det stimulerar verkligen någonting. Det stimulerar jaget. Paulus nämner sen i Nya Testamentet att jaget är en avgud. De ska inte förekomma hos oss. Ja, visst är det det. Jaget, drottningen som sitter högst upp. Aldrig ska jag sitta som änka. Aldrig veta av vad barnlöshet är. Plötsligt ska båda dessa olyckor komma över dig. På en och samma dag. I barnlöshet och änkestånd i fullt mått ska de komma över dig. Trots mängden av dina trolldomskonster. Trots dina besvärjelser stora kraft. Ett signum till. Nu det här med, här talas det ju om ett system i form av en kvinna. Nu betyder inte det att det här gäller alla kvinnor. Men det var ungefär på den tiden var det väl ungefär det värsta som kunde drabba en kvinna, att hon varit änka och barnlös. Just av det faktum, de hade ingen som försörjde sig då på den tiden. Det går att känna igen. Idag lever vi i en annan tid. Men då var det så. Trots mängden av dina trolldomskonster, trots dina besvärjelser stora kraft, du förtröstade på din ondska och tänkte, ingen ser mig. Det var din vishet och din kunskap som förledde dig. Då jag började säga lite vad jag hade svårt med. Din vishet och din kunskap kan förleda oss. Det kan bli som en gud för oss. Där jaget stimuleras hela tiden. Där jag måste få visa vad duktig jag är. Vad jag kan argumentera ner folk. Jag är kung. Ingen ska sätta upp sig mot mig. Jag slår inte dig med några nävar. Men akta dig för min mun. Ett maktmissbruk. Din vishet och kunskap förledde dig. I Galaterbrevet 5 står det. Att trolldomssynd är en av köttets frukter. Vi tror till exempel att trolldom är en andlig företeelse. Åh nej. Trolldom är en kötslig företeelse. Man har varit i olika sammanhang så här när man blir ombedd. Och, kan inte du gå dit och pröva vad som sker där? Ja, motvilligt kanske man gör det en gång ibland. Och så säger de ofta så här, men visst var det en konstig ande där? Nej, det fanns ingen ande där alls, men mängder med kött. Så att liksom, det råder lite begreppsförvirring här. Om det är en ande inför Kristi kors och blod, då kommer det sannoliken att avslöja sig. Åh, vad lugnt för dig. Oj, 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 vad det avslöjar sig. Det klarar inte av undervisning eller ord kring korset, Golgata och Kristi blod. Det avslöjar sig. Men vårt kött gör inte det. Så därför kan den onde krypa in i våra sammanhang genom vårt kött. Alltid när man anser jag. Det är en åsikt när jag säger det. Pronomen kallas det väl i svenskan. Jag uttrycker det som en åsikt. Jag. Och ja, känner ni igen nu? Jag vet att det finns folk här som är ödmjuk. Men jag vet också att vi är väldigt moderna människor som har matats med det här. Hur viktigt självbekräftelsen är. Hur viktig självförverkligandet är. Ja, okej. Okay. Men fundera på vart ni fick impulserna från. Har ni hittat ni i Bibeln, tro? Åh, nej. Bibeln går emot självet. Jag hade en person som alltid skulle styrka mitt självförtroende under en lång tid och självkänsla. Det slut så jag från. Ja, då, jag vill väl inget ont. Jo, det vill du säga. Det där håller jag på att ta bort ifrån. Ja, vad ska jag ställa det, menar han på? Jag visste inte riktigt vad jag skulle svara, men svaret kom, jag tror det kom från himlen. Alltså, förstärk då mitt gudsförtroende och min gudskänsla. Inte självförtroende och självkänsla. Och det är en väldig skillnad på det där. Men det är samma grej. Jaget finns med. Och då är det frågan här om drottning Babel. Det som Babelstorn en gång stod för. De tankebyggnaderna kanske vi har i huvudet idag. Det går att känna igen hos oss människor. Gud gör stora, komplicerade frågor begripliga. Han vet hur begränsade vi är i vårt förstånd. Och därför pratar han i det här läget om en nation, om en stad, om ett torn i form av en kvinna som tycker att hon är drottning och konungarnas drottning. En människa alltså som är som en människa. Vi kan känna igen det. Vi fortsätter. Det var din vishet och kunskap som förledde dig, och du sa det i ditt hjärta, jag och ingen annan. Det finns ju biblisk kunskap. Men snälla ni, jag har ju själv prövat på den. Så jag vet, man kan vara så bibelsprängd som man inte ser Jesus. Man kan bara drypa av bibelkunskap, men man har ingenting med himlen att göra. Sen finns det sådana som nätt igen på slaget Bibeln en halv gång i sitt liv och sagt sitt ja till Jesus och överlämna livet dit i ödmjukhet. Hjälp mig du, Herre. Och de har en relation till himmelens Gud. De kan nästan ingenting om Bibeln. Så kunskap kan verkligen förleda oss. För om jag använder Bibeln som en kunskapsbok som för mig bort ifrån Gud, då är det magi. Då är det magi. Väldigt knepigt. Ska jag ta det här? Vi tar det en annan gång. Jag kan säga så här kort så här. Om djävulen använder sig av Guds ord för att motivera dig till någonting, då är det okkultism och trolldom och magi. Om Gud använder sig av exakt samma ord för att motivera dig till en sak, då är det Guds vilja. Så svårare än så är det inte detta med magi. Någon mer? Jag och ingen annan. Från 12 versen. Därför ska olycka komma över dig, och du ska inte veta varifrån den kommer. För därv ska falla över dig, du ska inte kunna avvärja det. Plötsligt ska ett ödeläggelse komma över dig, när du minst anar det. Plötslig ödeläggelse, klart det handlar om en stad. Men det pratas om till en människa. Det är liksom andemakten med. Om ni någonsin har funderat på varför Paulus säger så här: vår kamp står inte mot varelser av kött och blod. Nej, det står mot makterna, mot väldigheterna, mot förstarna i himlarymderna. Ja, i Nytestamentet. Det här är en av förstarna. Det är vad vår strid står emot. Ja, jag har ju jobbat på sådana ställen och levt ett sådant liv, så jag har ju träffat människor av alla möjliga sorter. En del har varit besatt. Och de är det lätt att hjälpa. För att där försvinner sjukdomen på en gång i Jesu namn. När det verkligen är en demon som är där. Man ska inte hålla på tillskrivande för mycket. Men när det verkligen är så, då är det bara eftervården man behöver tänka lite på, så att de får bygga upp det som har blivit trasigt, och att inte det där krafterna kommer tillbaka till dem. Men det blir helt på en gång. Alltså fritt på en gång. En svårare sak, det är när förstarna inte har besatt, med att demonerna står under deras kommando egentligen. Men de kan gå en annan väg. De kan motivera vårt kunnande, vårt kött och den biten. Och så bygger de upp värderingar och värderingssystem i vårt sinne, som också tjänar deras syften, det onda syften. Och det går inte att befria någon sån person, för det finns ingen demon där. Utan det är en serie värderingssystem som sitter i deras huvud. Och de kanske aldrig funderar på hur de har kommit dit. Ja, men vi präglas jättemycket av den omgivningen vi är tillsammans med. Vart växer jag upp, min miljö? Vart är jag på fritiden? Hur ser det ut i skolan? Det finns skolor idag som ska lära eleverna att meditera och bedriva yoga. För inte ens skolan kan man ta reservationslöst om man är kristen. Man måste säga nej till vissa bitar. Och det är föräldrarna som ska göra det, inte ungarna. Låt inte ungarna sköta den matchen själv, utan ni som är föräldrar, älskar era barn. Sätt ner foten någon gång då. Det är trolldom. Kunskapen och trolldomssynderna hör väldigt mycket ihop. Ett annat exempel är det här gnostiska systemet. Gnostikerna, om du träffar på dem på någon blogg eller så här, de är otroligt bibelsprängt. Efter tre meningar känner man, jag skriver ingenting mer här, bara bortkastad tid. För att de bara strålar ut det här gnostiska, kunskapsstyrkan. Och just kunskapsstyrkan när det uppstod i Grekland en gång i tiden, så var det också i samband med magi och trolldom. Så det hör ihop. Jag är konungarnas drottning. Den tankebyggnaden ligger någonstans hos oss. Inte hos oss alla, men det är så pass allvarligt så det är värt att fundera på nu emellanåt. För att svara in. Även där är mig och nu. Vi är inga undantag. Vi har vuxit upp i den här kulturen. Och tänk er själv, om jag vore en fisk. Ja, det är abborre. Och abborrar finns det ju i insjöar. Sötvattensfisk. Det är inte särskilt stora sjöar. Men tänk om en kemisk fabrik där släpper ut lite gifter. Ja, jag som abborre då kommer ju att simma i den här miljön av gifter. Och blir naturligtvis påverkad av den. Ska liksom ha vatten och komma fylla igenom gälarna så här. Det kommer in med blodomlopp. Såg jag ut som en abborre nu? Bra, tack. Och så är det för oss människor också. Vi lever i den här kulturen, vi lever i den här nationen, vi lever under det här politiska systemet. Det är exakt likadant som det har varit alls sedan Babels torn byggdes. Exakt likadant. Ett tillägg har däremot kommit som inte fanns då. Och det är vårt banksystem. Och det ska vi inte heller höja till skyarna allt för mycket, eftersom det var tempelriddarna som drog igång det. På 1000-talet, 1100-talet. Under korstågen så behövde man förflytta tillgångar och det fanns rövarband. Då byggde tempelriddarna upp att de tog emot pengar här, och så fick någon korsriddare plocka ut det till Jerusalem. Det var tempelriddarna som gjorde så. Och det banksystemet har fungerat väldigt bra. Jag tycker inte att det är vettigt, måste jag säga. För alltså, pengar har ju alltid varit betalningsmedel. Det har ju aldrig varit någon handelsvara. Idag är pengarna en handelsvara. Tidigare använde man pengarna för att betala handelsvara med. Nu är pengarna i sig en handelsvara. Det liksom har gått lite över gränsen här. Och ni vet att fram till slutet på 1800-talet, räntorna, då var det fängelsestraff på att ta för höga räntor. Det fanns ju åkrar som det kallas då. Och åker ansågs befinnas när man tog mer än 1% i ränta på ett lån. Då var det fängelsestraff på det. Ja, det där söndag liksom har försvunnit. Och banksystemet ser ut som det gör då. Vi är beroende av att vi behöver det. Och systemet i sig och människorna i sig är ju inte onda. Men vad tjänar det för syften i slutändan, det här gigantiska systemet? Alltså vi är så beroende av det. Vi är inte fri. Hur ska vi äta? Hur ska vi betala fjärrvärmen? Om vi inte har ett bankkonto någonstans. Om ni visste vad jag har längtat många gånger, att Gud, jag skulle bara vilja komma från det och sätta min glänta ute i skogen och bara lyssna på en bäck och några fåglar. Det var så jag varit frälst. Tänk att möta Gud i skogen. Jag ville bara frid och ro, men jag kände ju Herren kallade på mig. Jag och ingen annan. Därför ska olycka komma över dig, och du ska inte veta varifrån den kommer. För därför ska falla över dig, du ska inte kunna avvärja det. Plötsligt ska ödeläggelse komma över dig där du minst anar det. Varför säger Gud så här? Jo, han talar om för detta system, för denna människa, precis det du har försökt att undvika hela ditt liv kommer du att få. Men när man sysslar med trolldom och magi, då är man ute efter att ha kontroll. Man använder sin kunskap och man vill ha kontroll över allt som kan ske i framtiden. För att man är rädd. Man har ingen trygghet i någon levande Gud. Och då behöver man ha det. Och då säger han så här. Och du ska ändå inte veta varifrån det kommer. Jag har ingen aning om det. Vad du än gör, du kommer ändå inte veta vart din plåga ska komma ifrån. För där ska falla över dig och du ska inte kunna avvärja det. Allt vad de har lärt sig med hjälp av sina okulta metoder. Då. Eller vi behöver inte säga okult. Med sin vishet och sin kunskap. Det hjälper dem inte på den dagen. De kan inte avvärja något. Från vers 12. Träd fram med dina besvärjelser. Och dina många trolldomskonster som du har tröttat ut dig med allt ifrån din ungdom. Kanske kan du få hjälp. Kanske kan du skrämma bort faran. Du har arbetat dig trött med dina många rådslag. Det här är alltså inte en enskild individ. Man grupperar ihop sig med andra. Man drar upp planer, rådslag. Så här ska vi göra. Och det här är någonting som vi alla ska tänka på. Emellanåt. Vi kan vara en grupp, i en bönegrupp, och någon kommer och säger, så här ska vi tänka och göra. Vi ska alltid pröva nu. Kan det vara från Gud? För när man, om jag skulle försöka använda er för mina syftens skull, alltså grupp, stråla ut värderingar för mina syftens skull, inte Guds, då skulle jag bedriva magi. Jag vet, det finns många bönegrupper som säger liksom, ja, hon sa så och han sa så. Då tänker vi exakt likadant och gör exakt likadant. Ja, ja, men var det Gud? Gör ni då? Men var det en människa som hade syften? I så fall, vilka är de syftena? Jag menar, lider man av maktsjukdomar så vill man gärna ha många att styra över. Så de dyker upp i bönegrupper. Var helt lugnt för det. Någonstans finns de. Och de kan få hjälp om de liksom ödmjukar sig. Men det finns alltid en ledare i bönegruppen som bör ta itu med det på något sätt. Ibland försvinner de. Och då var det bra. Helst ska de bli frälst. Nu ska vi se. Må du de träda fram, må de rädda dig, de som mäter upp himlen och spanar i stjärnorna och kungör månad för månad vad som ska komma över dig. Se, de är som strå som bränner upp i eld. Här har du en beskrivning på en, ja, ska man kalla det astrologi eller så? Nej, det ska man nog inte göra i det här sammanhanget när man ser vad hela allting handlar om. Man kan gott och väl kalla det här en beskrivning på vetenskap. Man mäter upp himlen. Se, de är som strå som bränns upp i eld. De kan inte rädda sitt liv ur lågornas våld. Det kommer inte att finnas någon koleld att värma sig framför. Ingen brasa att sätta sig vid. Så går det dem som du tröttade ut dig med. Dem som har bedrivit handel med dig sedan din ungdom. Här har det ett signum till. Man har bedrivit handel med detta. Okej, handel. Då säljer jag en vara som jag har odlat eller köpt. Jag köpte den för 10 kronor, jag säljer den för 20. Alltså jag tjänar 10 kronor. Man bedriver handel. Jag fick en vinst. Och det kan ju vara okej. Men då ser vi lite längre här. På gamla lät du ditt ok tynga hårt. När Babels välde är igång, då börjar pengarna vara viktig. Vilka är det som man är noggrannast med att ha goda kontakter med? Ja, inte är det väl landet långt bort i stan, någonstans vart det ligger. Det är för litet oansenligt och har inte tillräckliga rikedomar och naturtillgångar. Men arabländerna vill vi vara vän med, för där finns ju mängder med olja, det behöver vi. Och mycket dollar finns det och pengar och grejer. Stora nationer, där vi gör våra rådslag däribland. Och det ser väldigt klokt och vist ut och vi pratar om fred och frihet och allting. Men egentligen går det ut på att någon kanske vill säkra sitt maktposition. Pengar finns med. Och när pengar finns med, då börjar vi människor på att bli någonting annat än människor. Vi blir ekonomiska objekt väldigt mycket. Så ni som funderar ibland på vilka ni är och vart tog er rätta identiteten vägen. Ja, hur har ni undervisats och i vilka syften? Går livet verkligen bara ut på att ni ska vara en jätteduktig producent och en fantastisk konsument? Snälla, ni är värd mycket, mycket, mycket mer än så. Ni är människor skapade av himmelens Gud, älskad, skapad till hans eviga avbild. Det enda som saknas oss är den helighet som vi miste i syndafallet. Men den får vi sen. Vi är det mest värdefulla. Så att ett sunt ekonomiskt system, alltså där det inte är Babels tanke. Alltså Babels tanke, då är människans syften till att något konto ska må bra. Men konto har väl ingen liv. Ett gott system, det tjänar pengarna syftet att det ska bli bra för människan. För det är de som är kronan på skapelsen. Och pengarna och det här är liksom medel för det. Men här har de vänt på det hela. Någon vill ha makten. Pengar är vi beroende av, banksystemet är vi beroende av. Då dyker hon upp, den här kaldéernas dotter. De gamla kostar pengar. Har ni inte hört vad som går ut? Lägg ner sjukhusen, dra ner på åldringsvården. Ja, nu måste det ju avslöjas, för journalisterna är inte så jätteintresserade längre hur det ser ut bakom dörrarna. Utan det måste vara någon anhörig som säger, men min mamma har inte fått äta mat på 3 dagar. Våra gamla. Det räcker att en drabbas av det, så visar det på något galet i vårt system. Det är ingen kärlek och sånt. Så ser det inte ut i kristet land. Se på judarna. De tar hand om sig själva hela livet. Och även andra länder. Finns inget land som hjälper andra i katastrofer så mycket som just judarna, detta förföljda folk. De är en förebild att följa. Vårt system, jag antar att ni förstår var det kommer ifrån vid det här laget. Om vi sen fortsätter så här. Här kommer då resultatet. De drar bort var och en åt sitt håll. Det finns ingen som räddar dig. Den är läran som det här har sått ut. Att man är ekonomiska objekt. Mina vänner har jag ekonomisk nytta av. Annars är de inte mina vänner. Då är de bara ett besvär. Mina äldre får inte kosta för mycket. Det fanns ju ättestupa en gång i tiden. Vi har ju hållit på att inrätta en modern län, skulle jag vilja säga nu. Om jag och Denny skulle bli ovänner med varann. Och så ska vi då i sann kristen anda, så går vi till Johnny. Johnny måste medla mellan oss. Vi är två kristna bröder. Vi kan inte gå och liksom fighta så här mot varann. Då medlar du. Om du då är liksom korrupt, då kommer du att ta parti för den som du tjänar bäst på att ta parti för. Och då blir det kanske inte mig då. För den som är yngre, orkar mer och arbeta och dra in mer pengar än vad jag gör. Jag orkar ingenting och har bara pension och jag vet just ingenting snart. Så det är klart att ta parti för han. Om det är korrupt. Men om det nu är Johnny, så söker du sanningen. Och då kan du medla mellan oss på ett sätt så att Guds frid och kärlek och försoning åter får råda mellan två kristna bröder. Och då kommer vi vara en att böja sig. Inte för dig, men för sanningen. För det är en skam om det finns inom kristna kretsar. Det är en skam och vanära om kristna syskon inte längre kommer överens med varandra. Jag menar, vi behöver inte rota varenda bagatell som finns. Ja, vill vi skapa oro, vill vi skapa konflikter, ska vi göra så. Men Bibeln säger liksom att vi ska ha överseende och fördrag med varann. Vi ska inte hålla på med varenda liten detalj. Är det frälsningsavgörande saker, då ska vi nog ta i så mycket vi kan. Men det är så mycket som inte är just frälsningsavgörande mellan oss kristna. För vi har redan överlämnat vårt liv till Jesus, de flesta av oss. När någon börjar på och ska slita bort denna nåd och frälsning, där kan vi ta i så att det blir ovänskap. Men då ska vi liksom kunna sortera också. Nåväl, vad jag pratar om nu är följt ut med mänskliga egenskaper som ni alla kan känna igen på allt vis. Och det handlar om Babel. Märk väl det. I en tid som ser ut som den gör nu, då det börjar få dra åt sig mot tidernas slut, så har vi lätt att förstå nu. Varför? Ja, vi har bott här. Vi har växt upp här. Vi har fått värderingar någonstans ifrån. Kyrkorna har vi lagt ner snart. Så vem säger någonting annat? Babel. Och detta stora Babel ska en gång få rasa. Och då ska vi ropa halleluja. Det står i Nya testamentet. Jag kommer dit kanske nästa gång. Och då ska vi gå in lite mer på märket också, dess samband med de här sakerna. Som ni förstår, den här frågan är jättestor alltså. Med Guds nåd ska jag undvika det med magi och trolldom. Den bör man ta separat. Men vi lever i ett sådant system. Välfärds-Sverige var väl bra. Vi fick både mat, vi fick trygghet, vi fick skolgång. Men vart tog andligheten vägen den söndag? Allt det där kostar pengar. Eller kostar tid. Ska vi uppnå, ska vara ett fint hem. Jag har gjort vårt hem ännu finare nu då vi satt upp en massa hyllor. Där kan vi förvara allt vårt utrymme. Eller där har vi utrymme att förvara grejer. Men om vi då tänker så här att behövde man ha alla dessa grejer? Ja, det kanske inte behövs. Ja, i vårt land behövs det. För så har normen blivit. Men backa tillbaka 300 år då. Jag som tycker om att vara omodern. Jag vill ta i ordentligt. 400 år säger vi. Ja, men alltså, de hade inte lika mycket grejer. Men de levde också ett liv. De skrattade och umgicks med varandra. De sov på nätterna och de åt på dagarna. De jagade och hade roligt. Jag menar, vi sitter och tittar på tv när någon går och jagar och kul. Men de gjorde nu de. Alltså så, livet är nog ungefär detsamma ändå, oberoende av hur mycket prylar vi har. Det är bara frågan om hur mycket tid ska det få ta och sköta om alla dessa prylar då. Det tar ju faktiskt tid. Någon gång så måste man sätta sig ner och höra med Gud. Herre, vart är jag på väg? Ja, du är på väg in i materialismen, säger han. Men kom tillbaka du. Du frågar. Men där har du det här Babels tänkande, den här staden. Så det går inte bara att nämna detta. Babel som stad, nation. Utan Babel är mer ett tänkesätt, ett värderingssystem. På samma sätt som judendomen och Israel som Guds stad. Det är det godas fästpunkt på denna planet. Babylon är det ondas. Våra tankar kommer någonstans ifrån. Städerna har byggts upp kring dessa tankebyggnader. Det finns alltid en symbol någonstans mitt i den här stan. Det var Babelstolen som står en bit längre norrut. Men det är fortfarande en symbol för denna stad. I Jerusalem har du templet. Och vi kristna, vi har kyrkor med kors på. Vi har byggt liksom någonting. Det finns en symbol där. Det finns en stad där fullt med människor som bor där. Varenda människa känner och tänker. Så allt detta hör ihop. Och pengarna är avgörande punkter. I slutändan är det det vi kommer att fighta som. Pengar eller vatten. I Mellanöstern blir det olja eller vatten. Vi ska fightas mot väldigheterna i himlarymderna. Inte mot varelser av kött och blod. För det kan nog vara som så att jag sätter igång med en tidernas kamp. Känner mig som en hjälte så här och ska hjälpa och rädda en massa folk. Och så bekämpar jag en avfällig tjommare som försöker förleda min dotter eller min son. Och så ser jag inte jag likadan själv. Så det är bara två onda krafter som fightas mot varann. Så vi ska inte strida mot människor av kött och blod. Vi ska strida mot väldigheterna. Och den striden gör vi inte på det sätt som kallas för andlig krigföring. Och nej. Vi gör det genom att vi tror på Guds ord. Vi tittar och låter den heliga ande ta hand om mina tankar. Vad som rör sig i tant Lisas tankar 82 mil härifrån. Vad kan jag göra åt det? Jag får börja med mig själv. Så kommer det att bli en kraft, ett ljus, en frid, en glädje som påverkar min lilla omgivning. Jag kan bli den kanalen som bygden behöver. Då kan det bli bra. Det börjar här. 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 I Jesu namn. Ser ni sambanden mellan Babel och människan? Hur liksom involverat det är. Hur det är liksom inflätat i varann och kan inte komma från. Jesus behövdes verkligen. Hur skulle vi vara klara öppet annars? Vi kommer att leva i detta babelska system. För Gud har sagt att vi ska leva i världen, men inte av den. Och tänk då på det. Lev då av det himmelska födan så klarar ni hela vägen. Vi har ingen annan värld att leva i. Så ni behöver inte ha något dåligt samvete för det. Vi gör så gott vi kan ändå. Men vår föda, våra rötter, sätter vi ner i det himmelska. I Jesu namn. Amen.